Du lyssnar på Silverslottet av Åsa Hallengård, inläst av mig, Isabelle Moreau. Till min finaste vän, Jenny. Prolog. Tjeckoslovakien, mars 1934. Zora har inte sett Paul på snart 2 veckor. Inte sedan de träffades som vanligt i ladan, på säkert avstånd från byns nyfikna ögon. Då, när han berättade att han var tvungen att ge sig av. Tiderna är ännu värre nu, och som tillhörande resande folket svävar han i livsfara. Hon har vetat, varit beredd, men ändå river saknaden i henne med vassa klor, fläcker upp köttet och blottar hjärtat. Men just nu håller hon det ifrån sig. Hon kan inget annat göra än följa med i barnets kamp ut i den värld som mist sin glans sedan hennes älskade gav sig av. I början av förlossningsarbetet kunde hon slumra till mellan verkarna, men det låter sig inte göras längre. Allt tätare avlöser de varandra och hon hinner knappt hämta sig innan nästa kommer. Det är som om skelettet håller på att spricka sönder. Hon avbryts av ännu en värk, kraftigare än den förra. Belia rusar fram, beredd att stötta henne och förmå henne att lägga sig i sängen ifall hennes mor, baronessan, mot förmodan får för sig att dyka upp innan barnet är fött. En kvinna i hennes ställning förväntas ligga till sängs när hon föder. Inte stående hålla sig i den blankpolerade sänggaveln där utsirade keruber på vardera sida om familjevapnet stirrar på henne. Blicken fästs vid kamelen i vapnet, beviset på hennes anfäders strider under 30-åriga kriget på 1600-talet. Hon vaggar från sida till sida medan hon flämtandas, precis som Belia har visat henne. Hur det nu kan komma sig att kammarjungfrun kan besitta kunskaper om hur man föder barn. Hon som enbart har hjälpt till hemma på föräldragården när tackorna lammar. Men Zora har inget annat val än att lyssna på hennes råd. Det finns endast de två i denna stund. Och det finns ingen hon hellre skulle vilja ha vid sin sida än Belia, som endast är 2 år äldre och i allt hennes förtrogna. I en av de korta vilopauserna blundar hon och ser Paul framför sig. Han känns så nära, som om hon kan smeka hans mörka lockar ifall hon sträcker ut handen. Hon minns deras sista möte. Hur han la händerna mot hennes stora kula till mage. Värmen från honom trängde ända in till barnet. Åtminstone vill hon gärna tänka att det var så. Sen gick han ner på knä, trots att kylan från marken måste ha trängt in genom byxorna, vilade kinden mot och viskade till livet där inne. Efteråt fattade han med blanka ögontag om hennes ansikte och lutade sin panna mot hennes. De lovade varandra att alltid minnas och älska varandra, oavsett vad som skulle komma att ske i denna osäkra tid. När han lämnade henne följde hon honom med blicken tills han reducerats till en liten prick som snart uppslukades av skuggorna bland träden. Zora hade kunnat följa efter honom till lägret för hon vet var de bor, eller rättare sagt var de höll till fram tills helt nyligen. Men hon stod kvar, enligt deras överenskommelse. Det var allt för farligt att synas tillsammans. Inte för henne, eftersom hon står under sin fars, baronens, beskydd, men för honom. Smärtan skjuter ut i hela bäckenet. Hon andas med kippande andetag tills värken klingar av. Så försvinner hon in i sig själv. Vet att det är i djupen inombords som kraften finns för att klara av det som snart ska hända. Hon är inte den första och sannoliken inte den sista på denna jord som föder barn. Men det hjälper inte att tänka på det. Inte när hon är mitt i det och inget hellre vill än fly från smärtan.